Utdrag från boken Tillbaka till Atlantis av Mariana Stjärna. Här ljudbok i MP3. Del 1. Härskärlig om tempelinvigningen i gamla Egypten. Kort förklaring. Atlantis skakar i sina grundvalar av vulkaniska eruptioner. Det en gång så stolta riket går under i en naturkatastrof. De utvalda räddas och evakueras i Atlantis magnifika luftskepp. Vimanorna. Ungdomarnas Jorin och Sira skiljs åt och landar i Egyptens respektive i Sumerernas land. Mariana Stjärna för oss med genom minnen från Atlantis. Pyramidens hemligheter. Druidernas mystik. Det godas seger. Mörkrets död och åter till Atlantis i en hisnande fartfylld skildring där Jorin och Sira spelar huvudrollerna. Upplev med dem deras sökande och längtan efter att nå vägen till kärlek och glädje. Från överskriften. Katastrofen. Alltså i tiden rätt för den våldsamma händelsen som sänket ön. Katastrofen. Nej. Han. Jorin. Huvudpersonen. Förstod egentligen ingenting. Först hade han trott att det gällde ett hemligt möte. Sådana hölls ibland uppe på berget. Men mestadels samlades deltagarna i någon av grottorna. Oftast i drakgrottan. Det gick en gammal sägen om att ett hiskligt vidunder bodde där och hade funnits där sedan urminnes tider. Det fanns alltid någon som kunde berätta att han passerat drakgrottan och hört underliga ljud därifrån och sett rök välla ut genom sprickorna i berget. Det var klart, tänkte pojken, att det blev rök när man eldade där inne. Någon drake hade aldrig dykt upp på mötena. Någon sådan fanns inte. Men folk fick gärna vara vidskepliga. Det var ett bra beskydd för den hemliga orden fadern tillhörde. De kunde inte vara på väg till något möte, konstaterade han. Pojken tittade sig omkring så gott det gick. För luften var tjock, dimmig och nästan kvävande när de närmade sig bergets topp. Blygrå moln tyngde över bergskammen. Han kunde se hur den vanligen klara luften komprimerades och kvävdes under molntyngden. Det artade sig till ett möte mellan de olika elementen. Inte mellan människor. Han hörde också hur dånet från urladdningen där ovanför begynte överrösta morgonens vanliga sköna vackenljud. Det blev allt mera öronbedövande. Skulle det bli ett rejält åskväder? Faderns grepp om hans arm hårdnade på ett smärtsamt sätt. Men pojken gav inte ifrån sig ett ljud. Han förstod att hans smärta var en spegling av faderns oro. Han kände en ömhet som stockade sig i halsen. Han förnam sin fars tystnad och varje skiftning i dennes mörka, sorgsna ansikte med de skarpa grå ögonen som kunde se rätt igenom allt. I den tunga halvskymningen som låg som en grå svepning över den ojämna marken skymtade många huvuden. Men de var utan ansikten och det var även hans far nu. Silhuetthuvuden kan inte förstå. Inte förklara. Tänkte han dystert. Varje förbeskyndande skugga har nog av sin egen vånda. Så här hade det varit alltsedan hans mor dog. Han saknade henne så fruktansvärt. Hon hade vänt livet. Glädjen. Spontaniteten i deras lilla familj. Fadern var en god man. En klok och mycket vis man. Men han iakttog mestadels den förtegenhet som många års forskning och koncentrerat tänkande präglat hos honom. Inte ens när modern dött i barnsäng hade tystnaden brutits. Bara djupnat in mot en ordlös förtvivlan. Kanske fanns en stilla gråt djupt inne i honom. Den gråt som fritt flödat hos sonen. Modern och den efterlängtade lilla systern hade lämnat jorden. Han var övertygad om att de levde någonstans i en annan dimension. Den uppfattningen fanns djupt rotad i honom. Men vad hjälpte det när han inte längre kunde se dem? Inte smeka dem. Vart hade ömheten tagit vägen? Med mor hade det varit något naturligt. Men far var svår att nå. Han mindes en mjuk kind. En rund axel. En liten fast. Trubbig hand. Ett skimrande honungsfärgat hårsvall och ögon så blå. Att gentianan kunde slå ihop sina kronblad och skämmas. Det var mor. De hade kommit upp på berget nu. Han snubblade till på en rot och vaknade ur dagdrömmen. Faderns grepp om hans arm lossnade och lämnade efter sig en ordentlig sveda. Det mulna gråvädret lystes upp av en och annan kornblixt. Människorna stod tätt packade. Stillheten bröts bara av några barnskrik och av tillbakahållen kvinnogråt som flöt ut i långa snyftningar. Skriket i hans egen strupe ville också ut. Han var rädd. Han trevade efter faderns tröjärm som nyss stuckit fram så hemvävt grå och trygg ur den röda manteln. Men hans far var inte där längre. Vart hade han tagit vägen? Hur hade sonen undgått att märka när fadern försvann? Innan ropet äntligen hann fram till den väntande munnen bröt helvetet löst. Även om han hade ropat, hade det inte hörts med rännen Myras prasser myrstacken. Ett oväder utan like sprängde fram ur de svarta molnen. På ett ögonblick försvann hans barndoms älskade stad. Huvudstaden på Atlantis. De rasande elementen vällde fram i en störtflod som rämnade mot ett hus strax nedanför bergstoppen. Den klövs i två våldsamma vågor. En på vardera sidan om berget. Blixtarnas eld och havets jättevågor slickade girigt rent den jord som förut legat rik och grönskande där nedanför. Himlen var illande röd och vinden slet molnen i trasor. När flodvågens lystna tunga sörplade i sig det som kom i dess väg, öppnade jorden där nere sitt gap och slukade allt. Allt. Stormen piskade människorna till marken. De föll över varandra och skriken kom loss. Vilda. Förtvivlade skrik. Skrik som skar sönder vindarna. Förkrossande gömmer. Trasig gråt varvad med hjärtskärande rop om förbarmelse. De låg där staplade på varandra. En del blödande ur sår från fallet eller sargade av sina egna naglar. En del försökte kravla sig upp. Men motades av andra kroppar som häftigt kämpade med sin egen balans. Allt var ett virvar av mänskligt kött. Dofter av skräckens utsöndringar. Av urin och avföring. Svett och rotblöta. Han lyckades resa sig och vacklade till då han såg hur nära han stod in till ett stup. Klippan rasade lodrätt neråt en fotspred från honom. Blev han ofrivilligt motad eller knuffad kunde han ramla handlöst ner i de forsande vattenmassorna som stigit långt över trädtopparna där ner. Han upptäckte hur vattendropparna yrde över honom och han kände till sin förtvivlan att han var blöt i byxorna. Han skämdes. Något sådant fick inte hända en snart vuxen man. Men skräcken hade tagit tag i honom på samma sätt som i alla de andra. Människorna runt honom kravlade sig upp och såg sig förvirrat omkring. Levde de ännu? De kände på sina lemmar. Sträckte på sig. Nöp varandra och frågade utan att få något svar. Han makade sig försiktigt inåt berget. Ett fruktansvärt skri hördes. Någon hade kommit för nära kanten och fallit handlöst ner i dödens käftar. Hjälpsamma händer försökte få fatt i den fallande. Men förgäves. Det gick så fort och när skriet ekat färdigt blev det åter tyst på berget. Det kunde ha varit jag, tänkte han och rös. Någonting mjukt föll mot honom och han hörde en snyftning. Han försökte vända sig om men det var svårt. Så han skruvade sig varsamt mot det mjuka för att slippa knuffa till någon. Förlåt, flämtade en ljus ung röst. Han lyckades ta emot den lilla gestalten just innan hon föll. En plötslig glipa hade uppstått på hennes sida så hastigt att hon förlorade balansen. Han tyckte egentligen inte om att ta i människor numera. Allra helst om de var helt främmande. Men den här kroppen var späd och mjuk och rädd och väckte hans beskydda instinkter. Helt oväntat kom ett litet pärlande skratt. Men oj, du är ju bara en pojke. Jag trodde först att du var en gammal stofil när jag såg dig kravla upp ur den levande högen. Men då såg jag dig förstås bara bakifrån. Manteln låg i väck på din rygg, förstår du? Så det såg ut som en puckelrygg. Hennes huvud föll bakåt medan hon ivrigt pratade på och han såg in i ett par otroligt stora bruna ögon med stänk av bärnsten i. Kantade av ögonfransar långa som fågelvingar. Det lilla trekantiga ansiktet var mycket ungt och rosigt. Groparna i de runda kinderna och de friska vita tänderna i leendet passade inte alls in i skräckstämningen. Hela härligheten var omgiven av ett skimrande ljust hårbör som försvann innanför den våta, himmelsblå kapen. Han släppte försiktigt taget om henne och ropade i hennes öra. Akta dig, så du inte kommer för nära stupet. Hon makade sig lite närmare honom och han kände en liten hand som trevade efter hans. Motvilligt tog han tag i den. Man måste ju hjälpa varandra i en sådan här situation och hon behövde trygghet. Även om han själv inte hade någon. Han kände sig dock lite bättre nu och de flesta runt omkring honom började röra sig i olika riktningar. Självvalda vakter motade vid stupet. Det hördes inga skrik mer. Bara ett entonigt, ångestfullt mummel. Några plåstrade om de sårade. Några stöttade de vilsna och några lugnade de förtvivlade och rädda. Vinden hade övergått till en lätt bris. Regnet hade upphört. Himlen var fortfarande röd men det fanns blå stråk i den. Det kändes som om solen försökte träda fram men inte riktigt förmådde slita isär molnbanken. Stackars sol. Skulle den orka se all denna förödelse? Molnen hängde där fortfarande, men inte så tunga och svarta som förut. Ett efter ett smälte de undan och blottade en klarblå strimma. Hela världen bestod av bara ett enda berg med några hundra människor på. Det var allt. Allt han såg. Allt han visste om. Vad heter du? Frågade hon. Flickan hade ställt sig på tåspetsarna för att nå upp till hans öra. Det var en mänsklig varelse som brydde sig om att fråga vardagliga, triviala frågor mitt i världens undergång. Han kunde inte låta bli att småle. Jorin, svarade han. Och du? Sirina, men jag kallas mest för Sira. Jorin, det var ett fint namn. Jorin, vad tror du ska hända med oss? Jorden håller på att gå under. Sira. Han svävade lite på målet. Tankarna klarnade. De var två identiteter mitt i undergången. Namnen gav dem betydelse. Hittills hade allt varit namnlöst. De hade båda samma mål. Att överleva. Han fortsatte. Jag letar efter min far som har försvunnit. Är du ensam här? Nej. Jag är med min familj. Far och mor gick för att söka rätt på min lilla syster. Hon kom bort bland alla människorna. Hon är så liten. Bara 5 år. Och nu har jag kommit bort också. Tokigt. Va? Hur gammal är du? Jag är 17 år. Sira. Släpp inte min hand. Där borta delar sig människorna. Vi försöker ta oss dit. Hur gammal är du själv? 15. Håll mig hårdare. Jorin. Så ja. Vi bor i Samjo. Vi är druider. Bodde. Rättade han dystert. Kaipun finns inte längre. Vår huvudstad är bara en dröm. Ett minne. Var glad för att vi lever. Sira. Det gör ont i fötterna. Någon trampade mig. Klagade flickan. Kan vi inte gå lite saktare? Snabbt böjde sig Jorin och tog upp flickan i famnen. Hon var lätt som en fjäder. Nu kom han fortare framåt. Hon lade med en belåten suck huvudet mot hans axel och protesterade inte över luftfärden. Snart skulle de ut på en längre luftfärd som de ännu inte visste något om. Jorin hade siktat in sitt mål. Människor skakades omkring ett klippblock lite längre fram. Stenen var ungefär 2 meter hög och på den stod en högrestman. Talaren. Jorin kände igen honom. Han brukade alltid vara med grottemplet och fadern hyste stor vördnad för honom. Jorin mindes hans namn. Soleon Sarelios. Han hade hört rykten om att denne Soleon var en helig man. Nästan en gud. En del skrattade åt ryktet. En del tog det på allvar. Bland de senare hörde hans far och därför misstänkte Jorin att han skulle finna fader närheten av talaren. Soleon hade hela tiden försökt lugna människorna. Men den kompakta människomassan hade varit allt för påträngande och stormen för våldsam. Nu verkade det som om människorna blivit mer målmedvetna. Jorin såg hur de delade upp sig på led som tydligen talaren organiserade. Vad var det för led? Vart ämnade de sig? Den mänskliga kroppsskogen hade givit vika och Jorin hade frisikt framåt. Där stod hans far bredvid Soleon och gestikulerade vilt. Jorin tänkte med saknad att nu var det dags att släppa ner den lätta bördan. Han hade nästan vant sig vid den. Tyckte det kändes skönt när flickan skelet strök sin kind mot hans mantel och viftade med de blonda lockarna i hans ansikte. Mänsklighet. Känslor. Beröring mitt i världens sista timme. Plötsligt insåg han varför människorna tysta grupperade sig i led. De vandrade bort mot en platå på andra sidan av bergstoppen. Han hade varit så upptagen av att njuta av den svagt parfymerade doften från guldhåret och lyssna till de små viskande berättelser från hennes vardagsliv. Att han inte tittat uppåt på en lång stund. Mot himlens ljusnande bakgrund avtecknade sig en armada av luftskepp. Det var Vimanor. De flygande underverken som han hittills trott bara fanns i faderns fantasi. Han kände bara till de små trådlösa farkoster som förflyttade människor mellan de olika delarna av Kaiphun. Det fanns också större maskiner som tog Atlantiderna över hela kontinenten. Men det här var något annat. Hans pojkhjärta höll på att sprängas av spänning. De ovala skeppen bildade en gigantisk pilspets. Det var som om luften höll andan när de stilla och majestätiskt seglade fram. Som om de vilade på en slags kraftvåg. Under den bildades turbulenser i molnen och ovanför dem var himlen molnfri. Runt omkring dem fanns ett säreget sken. Blåaktigt. Ljusnande över grönt mot guldgult. Ordkraften. Tänkte Jorin. Vad var det nu vi fick lära oss om den? Den är lika snabb som tanken. Eller snabbare. Den är en kombination av vakuumkraft och strålenergi. Han avbröts av Siras gälla utrop. Det är inte klokt. Ser du vad jag ser? Hon gnuggade sig i ögonen när Jorin varsamt släppte ner henne på marken. Hon pekade mot skyn. Jag tror vi kommer ut på en liten åktur snart. Förutspådde han. Så aningslös han hade varit igår. Så insiktsfull han blivit på några korta timmar. Tillsammans med dig är jag inte rädd för någonting. Flickan stod på tå igen och plötsligt landade en smällskiss på Jorins haka. Han rodnade häftigt. Oj, skrattade Sira. Det var inte på hakan den skulle hamna. Jag missade munnen. Är det där din pappa? Jorin svarade inte. Han stod som förhäxad och betraktade vimanorna. Hans far hade upptäckt honom och kom framskyndande mot dem. Flickan ryckte pojken i manteln. Du går väl inte ifrån mig? Pep hon ängsligt. Du måste hjälpa mig att hitta min familj. Jorin. Min son. Hördes faderns röst. Jag har varit orolig för dig. Men Solon har lugnat mig. Jag behövdes vid hans sida för att hjälpa honom att organisera flyktleden. Och vem är den här flickan? Det var länge sedan Jorin hört sin far tala så många ord på en gång. Han verkade glad mitt i eländet. Nästan uppsluppen. Sonen skulle just svara då hans lilla ljuslockiga skyddsling hälsade fadern med droidhälsningen och sedan förklarade. Jag är Sirina, Claudians dotter. Jag är ämnen till att tjäna Belisanna, mångudinnan. Och var finns Claudian? Frågade fadern. Jag känner honom. Han har nyligen blivit ärkedroid. Silopestra är mångudinnans prästinna. Är du hennes novis? Jag ska kanske bli det. Men jag vet inte om jag vill. Svarade Sirina rappt. Nu vill jag bara hitta min familj. Fadern vinkade åt dem att följa efter honom. Av tillförsikt. Ingen kommer att förgås. Alla blir räddade. Det finns plats till var och en av er. Följ vägvisarna i blå mantlar så kommer ni till rätt farkost. Talaren hördes tydligt. Stormen hade bedarrat och det var alldeles stilla. Både i luften och på marken. Den enda rörelse som märktes var när vimana efter vimana sänkte sig ner på landningsplatsen och tog emot sin levande last. Farkosterna blänkte som silver i de första bleka solstrålarna som letade sig fram efter ovädret. Så mjukt och tyst de landade. Jorin rynkade pannan och försökte att minnas. Vad var det mer han lärt sig i skolan om den märkliga energi som drev de stora metallfåglarna? Spiralen. Det var något med den kosmiska spiralen. Den som innesluter de olika dimensionerna. Där utvanns kraften. I suget från den energi som härleder sig från urkällan. Mer kom han inte ihåg. Jorin och Sira befann sig ungefär mitt på berget. Han ville inte se åt sidorna mer. För han kände hur gråten pressade samman hans hals vid tanken på allt han och alla andra hade förlorat. Allt låg begravet under vattenmassorna. Så många liv var borta. En hel barndom och uppväxt var bara en dröm. Det fanns inte längre några materiella fästen för drömmen. Sira tryckte hans hand. Hon såg på honom och förstod. Hennes ögon stod fulla av tårar. Du också, sa hon stilla. Det känns väldigt svårt. Det är något som vi måste leva med resten av vårt liv. Resten av vårt liv, upprepade Jorin bittert. Och hur långt blir det? Jag har sänt Jorins far att söka efter dina föräldrar. Solon, den högreste talaren, hade klättrat ner från stenen. Inför Jorins förvånade ögon tog han Sira i famnen. Det verkade som om de båda kände varandra. Han var en jätte, den mannen. Sira försvann nästan i hans armar. När han satte ner henne rusade hon tillbaka till Jorin och tog båda hans händer. Med möda nådde hennes mun hans öra och hon viskade. Jag tycker om dig. Lovar du att vänta på mig? Om vi kommer ifrån varandra. Lovar du att söka rätt på mig även om det dröjer? Hennes friska andedräkt smekte hans örsnibb och han böjde sig ner och kysste henne mitt på munnen. Jag finner dig var du än är. Även om det dröjer 100 år. Försäkrade han. Jag ska vänta på dig. Vi ska alltid vara tillsammans. Du och jag. Sira. unga hjärta ger starka löften. De hade funnit varandra genom en gemensam. Några sidor fram. Det spelar ingen roll om jag dör, muttrade Orin bittert. Livet är ingenting värt utan min far. Slikt tal vill jag inte höra. Toims. Trollkaren. Ögon blixtrade av vrede. Din far skulle skämmas om han hörde dig. Pojke. Döden älskar martyrer. Men du vet mycket väl att det inte är dags för den resan ännu. Du ska istället ge din uppgift på jorden en levande struktur så att den blir ett med dig och du ett med den. De svårigheter du kommer att genomgå under invigningarna är bara chimärer. Kom ihåg det. De är drömmar och fantasier och det är du som ska behärska dem. Inte de dig. Jorin skämdes. Han vände ansiktet mot väggen och försökte låta bli att tycka synd om sig själv. Varje människa har rätt till sitt eget liv, tänkte han. Ingen har rätt till någon annans liv. Hur ska man som präst kunna lära människor att respektera detta? När det vimlar av mördare runt omkring en. Med hjälp av läkande salvor och tinkturer påskyndades Jorins tillfrisknande så att han blev färdig att börja som novis efter några dagar. Kvällen innan han skulle stå inför sina lärare i den stora pyramiden, kom Toim på besök. Han hade inte sett trollkaren sedan han räddades ur fängelset. Det är lika bra att jag talar om för dig att din far är hämnad, meddelade Toim. Härskarinnan är död. Hon blev halshuggen igår och hennes huvud spikades upp på stadsporten så att alla som så önskar kan spotta på henne. Nu märker man hur hatad hon var. Men härskaren sörjer. Han sitter med sin nyfödda dotter, den nionde prinsessan, i famnen. Han vill ingenting. Gör ingenting. Bara sörjer. Innan Toim lämnade honom, dristade sig Jorin att fråga. Lever Marissa? Ja, var det lakoniska svaret. Därefter gick Toim. I dörren vände han sig om och sa med ett vänligt leende. Imorgon begynner vi dina invigningar, min vän. Sov dig stark. Invigningen. Natten hade ännu inte rullat ihop sin mörkblå silkesmantel när Jorin hämtades till pyramiden. Han befann sig fortfarande i templet under svinksen. Han kunde känna hur den enorma stenmassan ovanför hans huvud ruvade under stjärnorna och hur ögonens ädelstenar glimmade. Han tyckte sig förnimma strålar från dessa märkliga ögon. Strålar som riktades rakt emot honom genom mark och murar. Han kände hur han omvärvdes av en oändlig frid och trygghet. Det var som om inga olyckor i världen kunde drabba honom. Det var som om han för tid och evighet var knuten med strålband till den hemlighetsfulla statyn. Det fanns liv i svinksen. Det fanns ett dunkelt, levande väsen i dess djup. Ett väsen som han hade skymtat som en skugga och som var verksamt inifrån sin stenomgärdade boning. Kanske det var svinksens väktare som vakade över en okänd skatt. Det fanns många rykten och spekulationer i sving omkring kolossen. Just i denna stund, då Jorin iklädde sig novisens enkla mantel av oblekt, grovvävt tyg, hade han gärna velat gå upp till svinksen och be om kraft inför det som förestod. Sedan skämdes han lite. Den kraften skulle ju komma inifrån honom själv. Annars kunde han lika väl avstå från invigningarna. I en stor hall under pyramiden väntade Toim. Iklädd lärarens dräkt. En vit brunus och över den en gulröd mantel. På huvudet hade han en tätslutande hätta med symbolbroderier i guld på röd botten och utvikta. Guldfodrade kanter vid öronen. Kring halsen bar han en tjock guldkedja med den urgamla atlantiska symbolen ankskorset. Han hälsade Jorin med ankhälsningen från Atlantis. Handflatorna fördes samman framför bröstet och fördes upp till pannan. Där de tecknade ett ankskors framför huvudet. Jorin hälsade sin lärare på samma sätt. Mörkret är din fiende i första delen av invigningarna, förklarade Toim. Du måste lära dig att övervinna fruktan för mörkret. Vad som än händer dig så måste du behärska det och icke behärskas av det. Vid minsta tecken till rädsla får du återvända samma väg du kommit. Om du kan. Annars kommer du att konfronteras med din egen rädslas spöke. Provet sker i den första kammaren. Men du måste finna vägen dit i totalt mörker. Klarar du att finna kammaren och att bemästra det okända som inträffar där? Så träffas vi igen för vidare instruktioner. Jorin började sin vandring mot det ovissa. Den dörr i hallen som Toim öppnade förde honom ut i en korridor av totalt mörker. Dörren som snabbt slöts igen bakom honom reglades. Han hörde hur den tunga rigen föll ner i sitt fäste. Nu var det oåterkalleligt. Det som skulle ske. Han ruskade bort en ilning av obehag och trävade sig framåt. Han måste gå böjd i den låga gången. Med händerna kände han på de skrovliga väggarna. Strök ut efter dem. Men fann inga dörrhandtag eller andra kännetecken av vanligt eller ovanligt slag. Han ömsom gick. Ömsom kröp. Han visste att han skulle till en kammare och han misstänkte att vägen dit skulle gå genom ett schakt. Uppåt eller nedåt. Mörkret var tjockare och mer ogenomträngligt än något annat mörker han upplevt. Men någon slags ventilation måste finnas. För det var inte svårt att andas. Plötsligt kände han med högra foten att han stod vid en urholkning. Ett hål eller någon slags trumma. Han lät händerna glida över den vänstra sidan av väggen och fann en öppning lite högre upp. Han hävde sig försiktigt uppåt. Tog stadigt tag i kanten han hade under fingrarna. Han var hela tiden medveten om att ett felaktigt grepp kunde åstadkomma ett djupt fall. Han var en god gymnast. Han skänkte en tacksam tanke till gymnastikläraren i Ån. Stad i gamla Atlantis. Som hade lärt pojkarna att klättra på nästan släta ytor. Nu förstod han varför. Till slut lyckades han ta sig upp och häva sig in genom öppningen som tydligen fanns i väggen. Var det rätt eller skulle han hamna i ett annat hål? Nej. Han kände ett stengolv under fötterna och han stod i något som han förmodade var första målet. En kammare. Det var lika becksvart där. Men Jorin var inte rädd för mörkret. Han visste att det ogenomträngliga mörkret var ämnat till att öva upp hans inre seende och han andades ett djupt andetag. Så tacksam han kände sig över att den första etappen av provet hade gått utan missöden. Nästa steg skulle bli att söka ytterligare en korridor och försöka hitta en ny kammare med dold dörr. En kombination av intuition och vaksamhet skulle visa var den dörren fanns, hade Toim sagt. Jorin beredde sig på att vandra vidare. Först måste han känna efter var han kunde komma ut ur den här kammaren. Han började trycka sig tätt in till väggarna, steg för steg sakta och försiktigt. Det började bli vått om fötterna. Kammarens golv hade varit alldeles torrt förut men nu rann det in vatten någonstans ifrån. Varifrån kom det? Han hann inte tänka tanken ut förrän vattnet förde honom uppåt. Han arbetade intensivt med att hålla huvudet ovanför vattenytan. Han trampade vatten av hela sin förmåga medan han tänkte. Jag är inte rädd. Det kan inte vara meningen att dränka novisen som en råtta. Han hade ingen uppfattning om hur högt det var till kammarens tak och han kände hur han flöt vidare uppåt. Det kändes obehagligt. Men han gav inte upp hoppet. Någon gång måste det sluta att rinna till. Det gjorde det också. Samma osynliga krafter som satt igång vattenströmmen minskade efterhand. Någonstans rann vattnet ut och han sjönk sakta ner mot kammargolvet. Han trevade sig fram ut efter de fuktiga väggarna och upptäckte efter en stund samma hål som han kommit igenom. När han satt gränsle över ingångsöppningen, beredd att hasa sig ner i korridoren, fann han att även den var vattenfylld, men inte så högt upp. Han satt en stund stilla innan han gav sig ut i den å. Älv. Som nyss varit en korridor. Han kände att det var något han måste förstå först. Sök och du ska finna, viskade en röst i hans inre. Då gled han ner i vattnet och simmade åt det håll näsan pekade. Det blev ingen lång simtur. Efter bara några få simtag hamnade han med en duns på fast mark och hörde hur vattnet rann bort lika hastigt som det kommit. Han undrade om han drömt alltihop. Men han var så dyblöt att han måste krama ur manteln. Vattnet forsade om honom. Jorin började skratta. Han hade inte givit sig tid att känna varken fruktan eller ångest. Han hade varit fullt sysselsatt med att hålla sig flytande. Han utgjorde säkert en ynklig syn nu. Där han stod i kolmörkret iklädd bara sitt ländkläde och vred ur manteln. När han tänkte efter så måste vattnet ha fört honom över schaktet som han hade upptäckt innan han tog sig in i kammaren. Han var säkert i en annan del av gången nu. Väggarna kändes slätare. Här försiktigt tog han sig framåt med den blöta manteln liggande över axlarna. På ett ställe kände han en liten upphöjning och hoppades att det var ett dörrhandtag. Ingenting hände. Han trevade runt överallt. Men allt som fanns var den släta muren och det dova, ogenomträngliga mörkret. Jorin småskrattade igen för sig själv. Det här kom honom att minnas en händelse i hans barndom. På Atlantis. Den hade varit besvärlig. Nästan svårare än det nuvarande provet. Han hade varit ungefär 12-13 år. Tillsammans med Mission-Tot hade han gått ner till stranden för att bada. För att komma dit från Somjanato måste man åka en slags öppen hiss rakt ner till hamnen. På andra sidan om hamnen fanns ett stort badhus med anslutning till havet. Det låg i yttre änden av en pir och barnen gick ofta dit. Inte bara för att bada, men också för att titta på alla vackra fartyg som låg i hamnen. Den här speciella dagen ville pojkarna pröva sin nyförvärvade simkonst. Där fanns en jättestor bassäng i vilken de kunde öva sina färdigheter och en mycket spännande hopptrappa. Mission föreslog att de skulle slå vad om vem som orkade hoppa de flesta gångerna. Irorin var genast med på vadet. Det var den tid på dagen då det var tomt i badhuset. Badvakterna tog sin eftermiddagslur och bassängen vilade himmelsblå och stilla i den dallrande middagshettan. Pojkarna hoppade. De hoppade ensam med huvudet eller med fötterna först. Med raka ben och fingrarna hopknipna om näsan. I början var det en munter lek. Men den heta luften tog tag i dem varje gång de kom upp ur vattnet. Det kändes som om en tät slöja virades om deras huvuden och efterhand blev de allt mer utmattade. Till sin förskräckelse fick Rorin plötsligt se att kamraten, som just hoppat före honom, inte dök upp igen. Rorin väntade en stund. Men hans huvud hamrade. Sollyset och vågornas blänk flöt samman i en glittrande flod. Bara halvt medveten om vad han gjorde, lät han sin kropp falla ner i vattnet. Krampaktigt höll han fast vid tanken att söka efter kamraten. Vattnets svalka gjorde att han kvicknade till. Han simmade runt utan att finna några spår av sin vän. Då och då måste han upp till ytan och kippa efter luft. Han tyckte att det dröjde evigheter innan han äntligen fick tag i Mersions kropp. Irorin var uttröttad och med sina sista krafter kämpade han sig uppåt med ett stadigt tag under den medvetslösa Mersions armar. När han kom upp till ytan blev allt svart. Han vaknade av att Mission skrek och grät. En badvakt arbetade med Lorins kropp för att få igång andningen. Det första han såg var Missions vita ansikte. Till och med fräknarna hade bleknat, konstaterade Lorin med trött tillfredsställelse. Jag räddade livet på dig i alla fall, viskade Jorin innan mörkret återföll över honom. Men när han återvaknade och badvakten berättade att Mission inte alls hade hållit på att drunkna, blev han ganska förargad. Mission hade helt enkelt drivit med honom. Kamraten hade simmat under vattnet och låtsats vara avsvimmad när Jorin fick tag i honom. Han ville bara skrämmas lite. Istället blev han själv ordentligt skrämd när han förstod att Jorin varit nära att stryka med vid den förmenta räddningen. Efter den händelsen var pojkarna länge ovänner. Jorin talade aldrig om för någon vad han hade upplevt under vattnet. Först hade det känts som om han skulle kvävas. Sedan blev det väldigt ljust omkring honom. Han hade sett ett ansikte som liknade Marissa, den rödhåriga flickan från skogsäventyret några år tidigare. Hon hade viskat i hans öra: du får inte lov att dö. Vi ska träffas igen. Med en enorm ansträngning hade han då lyckats nå vattenytan med sin tunga börda. När han nu stod i mörkret i gången i den stora pyramiden tänkte Jorin att eftersom han ännu inte träffat Marissa så måste han fortsätta att leva tills han fick det. I det samma kände han en lätt rundad upphöjning i väggen på vänster sida. Där var förmodligen ingången till nästa kammare. Med fingertopparna kunde han följa dörrens fogar. Hur skulle den öppnas? Han hade inte fått lära sig någon kod. När de hade talat om gångarna i pyramiden hade Toim sagt att om man inte kände till en dörrs kod kunde man försöka med att recitera något man lärt sig under novistiden. En dikt eller en strof. Vibrationerna från orden skulle kunna öppna förseglade dörrar. Jorin mindes en sådan dikt och började deklamera den högt, fast den det kändes lite fånigt. När bäcken sinar och fågeln slutar sjunga står evigheten obönhörligt still. Men solen lyser och dess strålar öppnar förseglade och hemliga sigill. Plötsligt hördes ett mullrande och en tung stendör rullade ut från väggen och knuffade till honom så att han ramlade. Jorin ryste när han kravlade sig upp. Han kände sig iakttagen. Ögon som kunde se i mörkret betraktade honom stelt och intensivt. Han såg dem inte, men han visste att de fanns där. Han hörde dessutom svaga viskningar och kände att någon eller något rörde sig in till honom. När han sträckte ut händerna famlade han dock bara i tomma luften. Ett mycket svagt ljus sipprade ut från kammaren innanför dörren. Nu hörde han tydligt viskningar och skratt. Han vände sig om. De ekade runt honom från alla håll och ingenting syntes. Han beslöt sig för att inte bry sig om spökrösterna och undersökte istället stängdörren. Men den höll på att sakta stängas igen och det fanns bara en smal springa som han med svårighet kunde pressa sig igenom. Där innanför fanns en ny dörr. Den var öppen på glänt och han kunde urskilja en kammare med en bekväm hörna där det låg mattor och där han säkert kunde vila sig. Om han kom dit. Han såg att rena torra kläder var framlagda och där stod en bricka med mat och dryck. Förtjust tog han ett steg fram emot den väntande härligheten. Men dörren stängde sig mitt för näsan på honom. Då upptäckte han att det fanns en springa mellan dörr och tak som borde vara stor nog för honom att ta sig igenom. Jorin var snabb både i tanke och handling. Det var tur för honom. När han äntrade stenporten, som räckte honom ungefär till pannan, sänktes en annan stanskiva ner från taket. Inom ett ögonblick skulle han kunna bli klämd till döds. Men han hade bestämt sig för att inte bli rädd. Vad som än hände, han koncentrerade hela sin tankekraft på att stanna den neråtgående skivan. Och lyckades. Den hängde snällt kvar i luften tills han kommit över och var i säkerhet. Sedan damp den ner med en tung smäll och tog i farten med sig hans blöta mantel som ramlat av honom på grund av vinddraget. Du behöver nog bli torr, sa Toim småskrattande. Han stod där plötsligt och räckte i urinen bägare med en rykande het, starkt kryddad dryck. Drick det här så får du nya krafter. Hittills har det gått bra. Du får vila en kort stund och sedan bär det av igen. Varifrån kommer du? Frågade Jorin häpen och drack tacksamt den varma drycken. Här finns väl ingen annan ingång än den jag kom. Det återstår för dig att finna ut, svarade Toim. Du måste lära dig att använda de inre ögonen och öronen i fortsättningen. De yttre kommer inte att fungera så bra. Lyssna inåt och lägg märke till de bilder som kommer. När jag har försvunnit kan du börja leta efter nästa kammare. Men först ska du genom en lång gång. Förut gick det neråt. Sedan framåt och nu ska du sträva allt högre uppåt. Lycka till, Jorin. Innan Jorin hann fatta hur det gått till, var Toim försvunnen. Mästarens kunskaper låg långt utanför de materiella gränserna. Det kanske inte var Toim kött och blod som varit där, utan en astral projektion. Drycken hade varit helt verklig och smakat gott. Den hade stärkt honom. Men nu måste han vidare. Jorin anade att vad han hittills upplevt var rena barnleken jämfört med det som skulle komma. Han kände sig bara så förskräckligt sömnig. Han lutade sig bakåt mot de mjuka kuddarna och gäspade stort. Gjorde det verkligen något om han tog sig en tupplur? Han hade inte sovit mycket natten innan. Nu visste han heller inte om det var dag eller natt. Kammaren lyste med ett svagt ljus. Men han kunde inte uppfatta varifrån det kom. Just när ögonblocken föll igen hörde han en ilsken röst som högt och tydligt sa. Ska jag verkligen behöva bli besviken på dig, Jorin? Upp och leta efter utgången. Nu. Det var samma kvinnoröst som han hört förut. Han sprang upp från bädden och tittade sig omkring. Det var återigen alldeles tyst. Dörren som han kommit in igenom var försvunnen. Han reciterade samma dikt som förra gången. Men ingenting hände. Citationstecken se med de inre ögonen. Var det? Han satte sig mitt på golvet och blundade. Så koncentrerade han sig på en öppen dörr. Han såg ett hål i taket och ett rep som firades ner. När han öppnade ögonen igen fanns det ett hål i taket som han inte sett förut. Ett rep gled sakta ner därifrån. Vikt och smidigt klättrade han snabbt upp för repet och hamnade i en mycket lång korridor. Bakom honom slog en lucka igen där han nyss kommit upp. Korridoren såg ut att vara ändlös åt båda håll. Så vartåt skulle han gå? Återigen hörde han kvinnorösten viska i hans öra. Gå först framåt och sedan till höger. Det gjorde han. Efter en kort stund ändrade gången karaktär och där den förut lett framåt i oändlighet. Vidgades den nu till en stor kammare. Det var förmodligen meningen att han skulle finna en dörr här någonstans. Han tyckte att det var tröttsamt att ständigt leta efter nya dörrar. Det kändes som om han hade korsat igenom hela den stora pyramiden. Såvida inte allt sammans var en slags trolleri. Ett magiskt förvillande av vett och sans. Något måste hända snart. Skulle det bli fasansfullt eller bara obehagligt? Bestod invigningsproven aldrig av sköna och harmoniska upplevelser? Återigen hörde han kvinnorösten som viskade. En invigning består inte bara av skräck. Men har du besegrat alla fasor så att ingen rädsla finns kvar i dig? Äsch, svarade han högt. Viskningar och mörker är jag inte rädd för. Men den fasa jag upplevde när jag hittade min far död var det ohyggligaste jag varit med om. Aj! Han såg ner på sin högra fot. I det svaga ljuset upptäckte han en skorpion. Han förstod att det var den som stuckit honom. Så måste han dö ändå. Det lilla obehagliga djuret hade gjort slut på alla hans drömmar och förhoppningar. Han satte sig ner på det kalla stengolvet. Det var ingen idé att gå vidare. Snart skulle stinget från detta lilla djur förlama honom och efter en stund skulle döden befria honom från vidare bekymmer att hitta en utgång. Han var inte rädd för att dö. Det kändes kanske lite sorgligt att inte få träffa Sira någon mer gång i det här livet. Han hade hoppats få tag i henne så småningom. Det hade också varit roligt att få träffa Marissa och få veta hur hon haft det sedan de skildes åt i skogen. Åt vem skulle Solon nu ge uppdraget att förvalta och vaka över den blå Atlantis-kristallen? Turing gned sitt ben. Den isande kyla han väntade skulle sprida sig nerifrån fötterna lät vänta på sig. Det var bra att det dröjde. För han ville i tanken att ta farväl av allt han älskade. Naturen. Djuren. Svinksen. Klostret i Orn. Förstrött kom han att tänka på mission i detta sista ögonblick. Farväl gamle vän. Om du lever någonstans på jorden. Det var synd att vi aldrig fick träffas igen. Minnena skulle försvinna vid övergången. Eller skulle de inte det? Plötsligt kände han hur han fylldes av en oändlig, oerhörd kärlek till allt som han strax skulle lämna. Han hade velat gå bort på ett värdigare sätt. Ingen skulle se hans smärta. Ingen skulle jakta hans förlamning och slutliga död. De skulle kanske hitta honom här imorgon. Novisen som klarade allt utom ett enkelt litet skorpionstick. Oh, vad han älskade jorden. Därför måste han sända ut kärlek denna sista minut av sitt unga pulserande och ännu så levande liv. Kärlek från den ännu levande till allt levande, Jorin. Min bäste vän. Du har bestått även detta provet. Precis som jag. Förvånat såg han sig om. Där stod hans gamle vän och följeslagar från Atlantis. Mesjontot. Lång och kraftig hade han blivit. Med ljusbrunt locket hår och skägg. Glömsk av bett och väntan på döden for Jorin upp och kastade sig om halsen på Mesjon. Så underbart. Jublade han. Du är den första jag möter på andra sidan graven. Det måste vara en belöning. Har de sänt dig från änglarnas härskaror för att möta mig och hur var din död? Var och när? Mesjons bullrande skratt var detsamma som förr. Hans ögon glittrade av både humor och glädjetårar när han besvarade vännens omfamning. Jorin. Käre Jorin. Flämtade han. Förstår du inte att skorpionen var nästa steg i invigningarna? Det var bara en konstruerad skorpion. En bild. Ett skenväsen. Men jag kände ju sticket. Är jag inte död? Jorin var förvirrad. Om han var död, varför kittlade vännens skägg honom så fysiskt påtagligt? Sticket överfördes mentalt. Kan man inte dö av ett sådant? Inte du och heller inte jag. Men det har hänt att noviser dött av skrämsel. De har varit så säkra på att de skulle dö av sticket att rädslan fått deras hjärta att stanna. Rädslan är vår största fiende, Jorin. Men ännu så länge tycks vi ha bemästrat den. Kärleken är vårt bästa vapen. Om du är verklig. Mission. Envisades Jorin. Vad gör du då här? Varför bär du novisernas dräkt? Varför har jag inte tidigare fått veta att du finns här? Jag är lika verklig som du. Bullrade Mission. Jag har genomgått invigningarna och har bara de sista kvar. De ska du och jag göra tillsammans. Prästerna har varit rädda för att du och jag skulle hitta på något dumdristigt. Därför höll de oss åtskilda. Jag kom hit ungefär samtidigt med dig och har studerat hela tiden. Hade vi träffats så hade det helt säkert inte blivit så mycket studier. Men vänta bara tills vi är färdiga med invigningarna. Varför kom du nu? Jag fick i uppdrag att instruera dig om vägen till nästa etapp. Där borta har du ingången och jag väntar i sista kammaren. Var vi gott mod? Gosse. Gissa om jag är glad att återse dig. Jorin torkade sig i pannan. Han var ännu inte helt säker på om han drömde alltihop. En dörr öppnades i väggen och innanför den låg en lång rak gång som ledde brant uppåt. Återigen en snabb omfamning och Mesjon försvann genom en dörr i början av korridoren. Nu kändes det underbart. Jorin jublade inom sig. Han kände sig stark och redo att bemästra alla kommande faror. När han därför träffade på två vargar som vaktade en port i slutet av gången, blev han varken överraskad eller rädd. Det var väl också. Bildvargar, tänkte han. De låg som gyllenljusa statyer på varsin sida av porten, som hade ett dörrhandtag av guld, i form av en falk. Jorin visste att han skulle trycka ner det och sedan dra det åt sidan så skulle porten öppnas. Han sträckte ut handen mot handtaget. Snabbt som en pil kastade sig den ena vargen över hans arm och bet tag i mantelärmen så att den slets mitt itu. Vargen höll morrande tygstycket i käften och den andra vargen ställde sig med fötterna på Jorins axlar. Den öppnade sitt röda gap och blottade tänderna. Den högg inte omedelbart. Men ögonen var utan nåd. Vargarna föreföll fysiskt tvättäkta. Bilder river inte sönder kläder. Jorin förstod att den här faran var verkligare än de förra. Då började han sjunga. Han nynnade på en mjuk melodi som hans mor sjungit för honom när han var barn. Det var en visa som handlade om hur viktiga djuren är för oss människor. De sköna orden kom klara och tonsäkra ur hans snipe, trots att vargens tänder närmade sig dem. Älska dem alla, vilda och tama, ge dem din lysande auras sken, sjöng han, medan han stod orörlig och såg djuren rått in i ögonen. Mantelärmen tvingade honom att stå framåt böjd, eftersom största delen av den satt stadigt mellan den första vargens tänder. En enda rörelse och det skulle inte längre finnas tyg mellan odjurets tänder, utan kött. Samtidigt som han sjöng, riktade han hela sitt tänkande på att ge kärlek åt vargarna. Han lät kärleken strömma över från honom och in i bestarna och han såg hur de varma tankarna följde tonernas mjuka ström in i djurens hjärnor. Det var första gången han upptäckte att han medvetet kunde tränga in i en annan varelses hjärna och uppleva reaktionen därifrån. Han såg hur vargarna först tvekade. Sedan mjuknade de på något sätt. Gav efter för något som de kanske inte själva förstod. Vargen som hängde på hans axlar färdig till hugg. Drog sig plötsligt tillbaka och lade sig smågnällande ner utanför dörren. Den andra vargen släppte hans söndertrasade arm och gav Jorins nakna arm en försiktig liten slick. De hade blivit vänner nu. Jorin kunde gå in. Han vågade sig på en lätt smekning på vardera djuret. Sedan öppnade han utan svårighet dörren. Han kom in i en vacker kammare. Vid ena väggen fanns en staty av Ra, solguden. Den var av guld och gyllene strålar kilade ut från dess huvud. I gudens panna fanns en rubin som strålade med nästan övernaturligt sken. Väggarna var skönt mosaikbelagda och här och där fanns infällda ädelstenar. I den ena väggen var en sovnisch och Jorin förstod att här skulle han äntligen få vila. Där fanns också ett fat med frukt och en kanna vatten. Toim kom in i rummet tillsammans med mission. Nu skulle Jorin meditera och fasta. Han fick icke lämna kammaren förrän han uppnått ett tillstånd av fullkomligt mindre frid. Utanför vaktade de nog så verkliga vargarna och endast mission fick se till honom. Det hade hänt att noviserna blivit tokiga här inne. De hade inte klarat av stillheten och det som hände inom dem. Därför var detta en mycket viktig del av träningen inför det stora slutprovet. Kammaren var behaglig att vistas i. Det fanns mjuka mattor och kuddar och rökelse som brann framför gudabilden. Han skulle först få sova ut. Sedan började med fastan. Han fick räkna med att stanna där flera dagar. Och Jorin sov. Den första natten fick han en lugn, drömlös sömn. Uttröttad som han var av kryssandet i pyramidens slingrande gångar. Då och då ylade vargarna. Men det kändes bara bra. De var hans väktare och vänner nu. Varje morgon kom mission och gav honom ett ord att meditera på. Först fick han begrunda seendets mysterium. Sedan hörselns, luktens och smakens och sist känselns mysterier. Det gällde att överföra de fem sinnena till den inre människan. Så att de inte bara förblev yttre erfarenheter. De måste bli verksamma i hans inre. Så att han såg, hörde, luktade, smakade och kände lika tydligt i de inre upplevelserna som i de yttre. Han fick också lära sig att bygga ett tempel av ljus inom sig. Bit för bit byggde han och sedan flyttade han in sina fem sinnen dit och bearbetade dem där. Detta skulle ge honom större kraft när han i det sista provet skulle skilja själen från kroppen och bege sig ut på astralfärder. När han kände att han lika bra kunde uppfatta med sina sinnen inom som utom sig och när han fann harmoni och ro i sitt inre tempel, var han färdig med den här kammaren. Nog hände det att han stördes av viskningar och tyckte sig skönja gestalter som smög kring hans bädd om natten. Men han låtsades aldrig om dem. Störningar var nödvändiga för att befästa den inre friden. Den måste växa sig så stark att den icke kunde rubbas. Efter en vecka var han färdig att gå vidare. Mission anförtrodde honom avundsjukt att han hade behövt 14 dagar. Vägen till nästa rum in i pyramiden var också lång. Men nu hade han mission som vägvisare. Det var alltid så att en novis som gjort färdigt alla prov utom de sista fick följa en av de andra på sista resan före slutproven. Den gick genom en ganska besvärlig tunnel där novisen måste krypa på alla fyra mörker. Det var slipprigt och halt. Jorin tyckte emellertid att det var skönt att återfå lite motion. Tunneln mynnade ut i en mycket liten, halvskum kammare. Grå och bar. Ingen dörrsyntes utom tunnelns öppning. De kunde inte gärna gå tillbaka. Så pojkarna satte sig på golvet. Vad ska nu hända? Undrade Jorin. Här kan vi inte stanna. Vi går tillbaka. Så fort han sagt det hördes ett mullrande ljud och ett tätt järngaller sänktes ner framför tunnelns mynning. De var fångna som möss i en fälla. Mission började skratta sitt bullrande skratt. Jag vet att vi är på väg till en undervisningssal där våra lärare väntar på oss, förklarade han. Men nu skojar de bestämt med oss. Titta! Utropade Orin förskräckt och pekade uppåt. Taket höll på att sänka sig ner. Det stannade ungefär en meter från golvet. Pojkarna lade sig flata. De kunde inte längre sitta. Då hördes det ett gnisslande, skramlande ljud. Som om gamla rostiga kedjor eller en knarrig mekanism fått taket att stanna. Annars hade det krossat pojkarna. Det här hade jag inte räknat med. Utbrast mission förargad. Tänker de ta kål på oss? Kanske vi inte duger till präster ändå. Så de har lockat oss i en fälla. Men vi har ju klarat alla de andra proven, invände Jorin. Nu vill de kanske pröva oss båda tillsammans. En underlig rök sipprade in i deras låga utrymme. Mission greps av panik. Han tog tag i Jorins skuldror och skakade vännen med sådan kraft att Jorin omtumlad grep tag i hans mantel och drog allt vad han orkade. De var nu helt omvärvda av den tjocka vita röken. Sluta mission. Vad tar du det till? Låt bli mig. Skrek Jorin så högt han kunde. Han såg inte sin kamrat. Men skuldrorna värkte. Greppet om hans axlar slaknade. Ta min hand. Bad Jorin. Jag tror jag vet vartåt vi ska. Han kände vänhens hand och till sin förvåning hörde han några halvkvävda snyftningar. Med den andra handen trevade Jorin åt vänster. Där vägen borde finnas. Den numera välkända kvinnorösten hade viskat i hans öra igen. Han skulle följa den vänstra sidan. Han hasade sig fram på mage i den kompakta röken. Med mission släpande efter sig. Lika plötsligt som röken kommit var den borta. Jorin såg att de befann sig i en glipa mellan tak och vägg. Där taket inte var nedfallet. De kunde resa sig upp. Mission skakade som ett asplöv. Jorin lade handen mot väggen som stöd. Den gav efter förtrycket och öppnade sig långsamt och blottade ett portvalv. Därifrån stapplade de, ännu omtöcknade, in i en stor ljus tempelsal. Där skulle de stanna i 80 dygn. Jorin tyckte att han aldrig sett ett så vackert rum. Taket uppbars av vita skulpterade pelare. Golvet var täckt med mjuka mattor. Väggarna var målade med historiska motiv i röda nyanser och guld. Det fanns en sovnisch, gömd bakom ett draperi som föreställde en soluppgång. Fem mästare väntade på dem. En av dem var Tuim och han sa otåligt. Jag hade trott att mission var modigare än så. Du har ju klarat dig bra hittills. Man kan ifrågasätta din mognad inför sista invigningen. Vi får se hur du klarar undervisningen. Om det är tveksamt får du inte göra slutprovet. Varje tvekan inför något viktigt är en förnekelse. Mission stammade en ursäkt och lovade bättring. Jorin kunde inte undgå att känna en viss irritation över att Tuim läxat upp vännen inför de andra. En så hög mästare borde kunna visa tolerans inför naturligt mänsklig svaghet i en livshotande situation och uttrycka sig på ett mildare sätt. Det var fyra nya ansikten som mötte dem båda. Var och en av dessa höga mästare hade en speciell uppgift att lära novisma. Sukta var läkare. Han var liten och tunn och full av rynkor i ett runt ansikte med sneda ögon. Hans raka stripiga svarta hår föll ner i ögonen och han viftade ideligen bort det med ett vänligt och lite urskuldrande leende. Han undervisade i kroppens fysiska processer och lärde dem att bli medvetna om varje enskilt organ och behärska dess funktioner. Sukta var en ivrig och energisk liten man med både humor och värme. Det var roligt att ta del av hans visdom. Han underlättade de svåra bitarna med anekdoter och liknelser. Benio var den som tillsammans med Toim lärde dem att koppla av livsfunktionerna till ett valiknande tillstånd. Benio var lång och smärt. Han hade hög panna och ett smalt, allvarligt ansikte. Hans mörka hår svallade från ett ända ner till axlarna. Hans och Toims gemensamma uppgift var att få noviserna att överleva starkt med skatta livsfunktioner, och det måste de behärska till fullkomning före invigningen. Annars kunde de dö. Den fjärde mästaren hette Mehmed. Hans ovala ansikte var täckt av svart skäggstubb och ögonen var bruna och satt mycket nära varandra. Hans uppgift var att lära dem koppla samman det levande fysiska med andra dimensioner. Till detta använde han örter och essenser, med vilka fyra av de fem sinnena kunde prövas. Det femte sinnet, hörseln, överlät han åt den femte mästaren. Det var Chailanga. Han var den längsta av dem. Mycket rak och ståtlig. Jorin kände genast stark samhörighet med den mannen. Han var vacker på ett ovanligt sätt. Håret var rödbrunt och ögonen stora och gulgröna. Hans öron var ovanligt tunna och spetsiga. Han berättade att han härstammade från Plejaderna. Hans leende var öppet och strålande. Det värmde som solsken. Han arbetade med musik och tonlära tillsammans med noviserna. Tonernas mystik var oerhört viktigt för kontakt med andra dimensioner. Musik var en väg till kommunikation mellan det fysiska och det psykiska. Men Sailanja var också väl bevandrad i vit magi. Han förflyttade sig i dimensionerna med en lätthet som ingen av de andra mästarna kunde prestera. De båda pojkarna njöt av att få vara tillsammans som förr. När de uttröttade stupade i säng om kvällen pratade de om sina minnen från Atlantis och bearbetade erfarenheterna från lektionstimmarna växelvis med muntra episoder från barndomen. De målade upp storartade framtidsperspektiv och föreställde sig att de skulle bygga ett tempel efter atlantiskt mönster här i Egypten. Jorin förstod inte varför Mission avskydde Toim. Kamraten ansåg att trollkaren var högfärdig och opålitlig. Jorin tyckte nog att Toim visade drag som han inte helt och fullt gillade, men samtidigt kunde han inte glömma att det var Toim som räddat honom ur fängelset. Ja, räddat hans liv. Dagarna försvann snabbt under studier och friluftsövningar. Det gällde att vara i god kondition inför slutspurten. Utarbetade, tröttkörda noviser skulle aldrig kunna klara de sista två proven som tillsammans utgjorde den stora invigningen. Den 80:e dagen deltog de fem mästarna i aftonmåltiden. Hur kommer det sig, undrade Jorin, att jag känner så oerhört stark gemenskap med svinxen? Det är som om den ville berätta något för mig. Men jag kan inte uppfatta det. Jag känner en utstrålning från den. Som om den ville genomtränga mig med en märklig kraft. Starkare än något annat jag har känt förut. Det var Toim som svarade. Han vände sig mot Meshuntut. Känner du likadant? Nej, genmälte denne förvånad. För mig är svinxen bara en urgammal staty. Varför har du inte berättat det förut? Jorin blev förlägen. Det känns som en helig och dyrbar hemlighet, svarade han. Jag ville dela den med er här ikväll. Det är som om jag utgjorde en del av svinxens helhet. Jag kan inte förklara det bättre. Det var en bra förklaring, konstaterade Toim utan att vidare kommentera ämnet. Han gav de andra mästarna tecken att resa sig och vinkade sedan åt pojkarna att följa med. Ut var mörkret flottunt och genomskinligt med denna märkliga djupblå färg som bara finns i Egypten. En måne som lovade att bli full nästa natt spred sitt bleka sken över svinxens orörliga gestalt och kom ju väl ögonen att blixtra som lampor. De sju männen vandrade fram till de stora, rofyllt vilande tassarna. Det var Chailanja som talade nu. Fem är vi som förbereder invigningarna, förklarade han. Det finns också fem kristaller som har stor betydelse i nuet och i framtiden. Tre av dem är inmurade i svinxen. En finns innanför det. Tredje ögat. I pannan. En finns vid halscentret och en är inmurad i svinxens slumrande hjärta. Dessa tre kristaller ska nu stråla er med kraft inför morgondagen. Och de andra två, vågade Jorin fråga. Den fjärde kristallen får ni erfara vid det sista invigningsprovet, svarade Sailanja. Den femte kristallen är den blå från Atlantis. Men ingen av oss vet var den finns. Jorin förstod att han skulle tiga. Han fick inte yppa ett ord om den blå kristallen. Det hade han lovat Solon. Framför svinksen. Mellan de enorma tassarna. Stod ett litet altare. De fem mästarna ställde sig bakom det och Jorin och Mission stod tätt tryckta in till den gulaktiga stenen på en upphöjning mitt på svinksens bröst. Jorin kände hur han genomstrålades av de tre kristallerna. Han blev varm mitt i pannan. Mellan ögonen. Mitt på halsen och hjärtrakten. Det kändes som en pånyttfödelse. En glädjeparad med sällsam frid. Han tittade på sin vän. Mission var blek som snö. Svettig och såg inte särskilt glad ut. Hur kändes det? Undrade lille Suktach när pojkarna klättrat ner från stenen. Underbart, svarade Jorin. Jag gick upp igen. Närvaro, som gav mig en enorm kraft. Det var starkt. Stammade Mission och torkade sig i pannan. Jag fick stöt på stöt av ljusbilarna tills jag blev alldeles kallsvettig. Men nu känns det bra igen. Tänk noga igenom de råd och anvisningar ni fått innan ni somnar i afton. Rådde Toim. De återvände till pyramiden. Båda pojkarna sov djupt den natten. Ännu djupare skulle de sova nästa dag. Utdrag från boken. Tillbaka till Atlantis. Av Mariana Stjärna. Här ljudbok i MP3. Del 1. Här skärlig om tempelinvigningen i gamla Egypten. Kort förklaring. Atlantis skakar i sina grundvalar av vulkaniska eruptioner. Det en gång så stolta riket går under i en naturkatastrof. De utvalda räddas och evakueras i Atlantis magnifika luftskepp. Vimanorna. Ungdomarnas Jorin och Sira skiljs åt och landar i Egyptens respektive i Sumerernas land. Mariana Stjärna för oss med genom minnen från Atlantis. Pyramidens hemligheter. Druidernas mystik. Det godas seger. Mörkrets död och åter till Atlantis i en hissnande fartfylld skildring där Jorin och Sira spelar huvudrollerna. Upplev med dem deras sökande och längtan efter att nå vägen till kärlek och glädje. Från överskriften. Katastrofen, alltså i tiden rätt för den våldsamma händelsen som sänket ön. Katastrofen. Nej. Han. Jorin. Huvudpersonen. Förstod egentligen ingenting. Först hade han trott att det gällde ett hemligt möte. Sådana hölls ibland uppe på berget. Men mestadels samlades deltagarna i någon av grottorna. Oftast i drakgrottan. Det gick en gammal sägen om att ett hiskligt vidunder bodde där och hade funnits där sedan urminnes tider. Det fanns alltid någon som kunde berätta att han passerat drakgrottan och hört underliga ljud därifrån och sett rök välla ut genom sprickorna i berget. Det var klart, tänkte pojken, att det blev rök när man eldade där inne. Någon drake hade aldrig dykt upp på mötena. Någon sådan fanns inte. Men folk fick gärna vara vidskepliga. Det var ett bra beskydd för den hemliga orden fadern tillhörde. De kunde inte vara på väg till något möte, konstaterade han. Pojken tittade sig omkring så gott det gick. För luften var tjock, dimmig och nästan kvävande när de närmade sig bergets topp. Blygrå moln tyngde över bergskammen. Han kunde se hur den vanligen klara luften komprimerades och kvävdes under molntyngden. Det artade sig till ett möte mellan de olika elementen. Inte mellan människor. Han hörde också hur dånet från urladdningen där ovanför begynte överrösta morgonens vanliga sköna vackenljud. Det blev allt mera öronbedövande. Skulle det bli ett rejält åskväder? Faderns grepp om hans arm hårdnade på ett smärtsamt sätt. Men pojken gav inte ifrån sig ett ljud. Han förstod att hans smärta var en spegling av faderns oro. Han kände en ömhet som stockade sig i halsen. Han förnam sin fars tystnad och varje skiftning i dennes mörka, sorgsna ansikte med de skarpa grå ögonen som kunde se rätt igenom allt. I den tunga halvskymningen som låg som en grå svepning över den ojämna marken skymtade många huvuden. Men de var utan ansikten och det var även hans far nu. Silhuetthuvuden kan inte förstå. Inte förklara, tänkte han dystert. Varje förbiskyndande skugga har nog av sin egen vånda. Så här hade det varit allt sedan hans mor dog. Han saknade henne så fruktansvärt. Hon hade vänt livet. Glädjen. Spontaniteten i deras lilla familj. Fadern var en god man. En klok och mycket vis man. Men han iakttog mestadels den förtegenhet som många års forskning och koncentrerat tänkande präglat hos honom. Inte ens när modern dött i barnsäng hade tystnaden brutits. Bara djupnat in mot en ordlös förtvivlan. Kanske fanns en stilla gråt djupt inne i honom. Den gråt som fritt flödat hos sonen. Modern och den efterlängtade lilla systern hade lämnat jorden. Han var övertygad om att de levde någonstans i en annan dimension. Den uppfattningen fanns djupt rotad i honom. Men vad hjälpte det när han inte längre kunde se dem? Inte smeka dem. Vart hade ömheten tagit vägen? Med mor hade det varit något naturligt. Men far var svår att nå. Han mindes en mjuk kind. En rund axel. En liten fast, trubbig hand. Ett skimrande honungsfärgat hårsvall och ögon så blå. Att gentianan kunde slå ihop sina kronblad och skämmas. Det var mor. De hade kommit upp på berget nu. Han snubblade till på en rot och vaknade ur dagdrömmen. Faderns grepp om hans arm lossnade och lämnade efter sig en ordentlig sveda. Det mulna gråvädret lystes upp av en och annan kornblixt. Människorna stod tätt packade. Stillheten bröts bara av några barnskrik och av tillbakahållen kvinnogråt som flöt ut i långa snyftningar. Skriket i hans egen strupe ville också ut. Han var rädd. Han trevade efter faderns tröjärm som nyss stuckit fram så hemvävt grå och trygg ur den röda manteln. Men hans far var inte där längre. Vart hade han tagit vägen? Hur hade sonen undgått att märka när fadern försvann? Innan ropet äntligen hann fram till den väntande munnen bröt helvetet löst. Även om han hade ropat, hade det inte hörts med rännen myras prassel myrstacken. Ett oväder utan like sprängde fram ur de svarta molnen. På ett ögonblick försvann hans barndoms älskade stad. Huvudstaden på Atlantis. De rasande elementen vällde fram i en störtflod som rämnade mot ett hus strax nedanför bergstoppen. Den klövs i två våldsamma vågor. En på vardera sidan om berget. Blixtarnas eld och havets jättevågor slickade girigt rent den jord som förut legat rik och grönskande där nedanför. Himlen var illande röd och vinden slet molnen i trasor. När flodvågens lystna tunga sörplade i sig det som kom i dess väg, öppnade jorden där nere sitt gap och slukade allt. Allt. Stormen piskade människorna till marken. De föll över varandra och skriken kom loss. Vilda. Förtvivlade skrik. Skrik som skar sönder vindarna. Förkrossande jämmer. Trasig gråt varvad med hjärtskärande rop om förbarmelse. De låg där staplade på varandra. En del blödande ur sår från fallet eller sargade av sina egna naglar. En del försökte kravla sig upp. Men motades av andra kroppar som häftigt kämpade med sin egen balans. Allt var ett virvar av mänskligt kött. Dofter av skräckens utsöndringar. Av urin och avföring. Svett och rotblöta. Han lyckades resa sig och vacklade till då han såg hur nära han stod in till ett stup. Klippan rasade lodrätt neråt en fotspred från honom. Blev han ofrivilligt motad eller knuffad kunde han ramla handlöst ner i de forsande vattenmassorna som stigit långt över trädtopparna där nere. Han upptäckte hur vattendropparna yrde över honom och han kände till sin förtvivlan att han var blöt i byxorna. Han skämdes. Något sådant fick inte hända en snart vuxen man. Men skräcken hade tagit tag i honom på samma sätt som i alla de andra. Människorna runt honom kravlade sig upp och såg sig förvirrat omkring. Levde de ännu? De kände på sina lemmar. Sträckte på sig. Nöp varandra och frågade utan att få något svar. Han makade sig försiktigt inåt berget. Ett fruktansvärt skri hördes. Någon hade kommit för nära kanten och fallit handlöst ner i dödens käftar. Hjälpsamma händer försökte få fatt i den fallande. Men förgäves. Det gick så fort och när skriet ekat färdigt blev det åter tyst på berget. Det kunde ha varit jag, tänkte han och rös. Någonting mjukt föll mot honom och han hörde en snyftning. Han försökte vända sig om men det var svårt. Så han skruvade sig varsamt mot det mjuka för att slippa knuffet i någon. Förlåt, flämtade en ljus ung röst. Han lyckades ta emot den lilla gestalten just innan hon föll. En plötslig glipa hade uppstått på hennes sida så hastigt att hon förlorade balansen. Han tyckte egentligen inte om att ta i människor numera. Allra helst om de var helt främmande. Men den här kroppen var späd och mjuk och rädd och väckte hans beskydda instinkter. Helt oväntat kom ett litet pärlande skratt. Men oj, du är ju bara en pojke. Jag trodde först att du var en gammal stofil när jag såg dig kravla upp ur den levande högen. Men då såg jag dig förstås bara bakifrån. Manteln låg i väck på din rygg, förstår du? Så det såg ut som en puckelrygg. Hennes huvud föll bakåt medan hon ivrigt pratade på. Han såg henne i ett par otroligt stora bruna ögon med stänk av bärnsten i. Kantade av ögonfransar långa som fågelvingar. Det lilla trekantiga ansiktet var mycket ungt och rosigt. Groparna i de runda kinderna och de friska vita tänderna i leendet passade inte alls in i skräckstämningen. Hela härligheten var omgiven av ett skimrande ljust hårbör som försvann innanför den våta, himmelsblå kapen. Han släppte försiktigt taget om henne och ropade i hennes öra. Akta dig, så du inte kommer för nära stupet. Hon makade sig lite närmare honom och han kände en liten hand som trevade efter hans. Motvilligt tog han tag i den. Man måste ju hjälpa varandra i en sådan här situation och hon behövde trygghet. Även om han själv inte hade någon. Han kände sig dock lite bättre nu och de flesta runt omkring honom började röra sig i olika riktningar. Självvalda vakter motade vid stupet. Det hördes inga skrik mer. Bara ett entonigt, ångestfullt mummel. Några plåstrade om de sårade. Några stöttade de vilsna och några lugnade de förtvivlade och rädda. Vinden hade övergått till en lätt bris. Regnet hade upphört. Himlen var fortfarande röd men det fanns blå stråk i den. Det kändes som om solen försökte träda fram men inte riktigt förmådde slita isär molnbanken. Stackars sol! Skulle den orka se all denna förödelse? Molnen hängde där fortfarande, men inte så tunga och svarta som förut. Ett efter ett smälte de undan och blottade en klarblå strimma. Hela världen bestod av bara ett enda berg med några hundra människor på. Det var allt. Allt han såg. Allt han visste om. Vad heter du? Frågade hon. Flickan hade ställt sig på tåspetsen för att nå upp till hans öra. Det var en mänsklig varelse som brydde sig om att fråga vardagliga, triviala frågor mitt i världens undergång. Han kunde inte låta bli att småle. Jorin, svarade han. Och du? Sirina, men jag kallas mest för Sira. Jorin, det var ett fint namn. Jorin. Vad tror du ska hända med oss? Jorden håller på att gå under. Sira. Han svävade lite på målet. Tankarna klarnade. De var två identiteter mitt i undergången. Namnen gav dem betydelse. Hittills hade allt varit namnlöst. De hade båda samma mål. Att överleva. Han fortsatte. Jag letar efter min far som har försvunnit. Är du ensam här? Nej. Jag är med min familj. Far och mor gick för att söka rätt på min lilla syster. Hon kom bort bland alla människorna. Hon är så liten. Bara 5 år. Och nu har jag kommit bort också. Tokigt. Va? Hur gammal är du? Jag är 17 år. Sira. Släpp inte min hand. Där borta delar sig människorna. Vi försöker ta oss dit. Hur gammal är du själv? 15. Håll mig hårdare. Jorin. Så ja. Vi bor i Samjo. Vi är druider. Bodde. Rättade han dystert. Kaipun finns inte längre. Vår huvudstad är bara en dröm. Ett minne. Var glad för att vi lever. Sira. Det gör ont i fötterna. Någon trampade mig. Klagade flickan. Kan vi inte gå lite saktare? Snabbt böjde sig Jorin och tog upp flickan i famnen. Hon var lätt som en fjäder. Nu kom han fortare framåt. Hon lade med en belåten suck huvudet mot hans axel och protesterade inte över luftfärden. Snart skulle de ut på en längre luftfärd som de ännu inte visste något om. Jorin hade siktat in sitt mål. Människor skockades omkring ett klippblock lite längre fram. Stenen var ungefär 2 meter hög och på den stod en högrest man. Talaren. Jorin kände igen honom. Han brukade alltid vara med gråttemplet och fadern hyste stor vördnad för honom. Jorin mindes hans namn. Solon sa religios. Han hade hört rykten om att denne Solon var en helig man. Nästan en gud. En del skrattade åt ryktet. En del tog det på allvar. Bland de senare hörde hans far och därför misstänkte Jorin att han skulle finna fader närheten av talaren. Solon hade hela tiden försökt lugna människorna. Men den kompakta människomassan hade varit allt för påträngande och stormen för våldsam. Nu verkade det som om människorna blivit mer målmedvetna. Jorin såg hur de delade upp sig på led som tydligen talaren organiserade. Vad var det för led? Vart ämnade de sig? Den mänskliga kroppsskogen hade givit vika och Jorin hade fri sikt framåt. Där stod hans far bredvid Solon och gestikulerade vilt. Jorin tänkte med saknad att nu var det dags att släppa ner den lätta bördan. Han hade nästan vant sig vid den. Tyckte det kändes skönt när flickan skelet strök sin kind mot hans mantel och viftade med de blonda lockarna i hans ansikte. Mänsklighet. Känslor. Beröring mitt i världens sista timme. Plötsligt insåg han varför människorna tysta grupperade sig i led. De vandrade bort mot en platå på andra sidan av bergstoppen. Han hade varit så upptagen av att njuta av den svagt parfymerade doften från guldhåret och lyssna till de små viskande berättelser från hennes vardagsliv. Att han inte tittat uppåt på en lång stund. Mot himlens ljusnande bakgrund avtecknade sig en armada av luftskepp. Det var vimanor. De flygande underverken som han hittills trott bara fanns i faderns fantasi. Han kände bara till de små trådlösa farkoster som förflyttade människor mellan de olika delarna av Kaiphun. Det fanns också större maskiner som tog Atlantiderna över hela kontinenten. Men det här var något annat. Hans pojkhjärta höll på att sprängas av spänning.